Den 4 april 1997. En gammal fransk surdeg.
Så ska det handla om en avlyssningsskandal i Frankrike.
Ja, det avslöjas nu nya turer i den här telefonavlyssningsskandalen. Det var den förre franske presidenten François Mitterrand som själv beordrade avlyssning av politiker och kritiska journalister på 1980-talet. Det visar en polisutredning nu här i Paris.
Det här är historien som aldrig berättades när den pågick. Den nyvalde François Mitterrand inrättade 1982 en särskild antiterrorstyrka som ska stärka presidentens säkerhet. Men den välutrustade säkerhetsstyrkan spanar inte bara efter eventuella terroristhot mot Frankrikes statschef. Den fick också spionera på personer som ansågs hota François Mitterrands politiska karriär. Vissa författare, journalister, politiker och advokater övervakades därför genom telefonavlyssning och deras umgänge kartlades. En författare tänkte i ett tv-program avslöja att Mitterrand hade en utomäktenskaplig dotter. Programmet stoppades efter larm från antiterrorstyrkan. Det har hittills varit oklart hur mycket den nu döde François Mitterrand själv kände till. Men enligt tidningen Le Monde idag så var han både välinformerad och ibland också den som gav order. Polisutredningen visar nämligen att Mitterrand undertecknat en del av den information han fick ifrån antiterrorstyrkan. I marginalen står "har läst" med presidentens handstil. Avlyssningen blev känd först 1993 och vidden börjar framgå nu. I många länder skulle såna här handlingar störta en politiker i avgrunden. Men den legendariske maktpolitiken François Mitterrand behövde aldrig stå till svars. Ingmarie Froman, Paris.
Den 4 april 1997. Ukraina och Ryssland på kollisionskurs.
Ukraina har stängt sitt luftrum för ryska militärflygplan. Det här har mött protester i Moskva och det är det senaste exemplet på hur relationerna mellan länderna nu gradvis försämras.
Ukraina beslöt att införa restriktionerna sedan ryskt spaningsflyg vid flera tillfällen flugit över Ukraina utan att ha fått tillstånd av myndigheterna i Kiev. Överflygningarna skedde i samband med att marinfartyg från flera NATO-länder i förra veckan besökte staden Odessa vid Svarta havskusten. De ryska flygplanen svarade inte på radioanrop och skiftade flyghöjd utan att meddela de ukrainska flygledarna. Enligt chefen för den ukrainska generalstaben var risken för kollisioner i luften så stor att flygplatsen i Odessa fick hållas stängd i över en timme. Det ryska flygvapnet förnekar att de ryska flygplanen brutit mot några regler. De använde enbart ryskt och internationellt luftrum och deltog i en sedan länge planerad övning, säger en talesman för det ryska flygvapnet. Ryska militärflygplan använder regelbundet ukrainskt luftrum framförallt för transporter till militärbasen i Transnistrien-regionen i Moldova. De transporterna har nu tills vidare stoppats. Relationerna mellan de två största före detta sovjetrepublikerna, Ryssland och Ukraina, har gradvis försämrats den senaste tiden. Inte minst på grund av att länderna har helt olika uppfattningar om NATOs planerade utvidgning österut. Medan Moskva protesterat häftigt har ledarna i Kiev sagt att de inte har något emot NATOs planer och dessutom antytt att Ukraina på sikt vill bli medlem av alliansen. Länderna grälar också om uppdelningen av den före detta sovjetiska Svarta havsflottans baser på Krimhalvön. Och den ryske presidenten Boris Jeltsin har vid 6 tillfällen ställt in sin planerade resa till Kiev. Anders Eriksson, Moskva.
Den 4 april 1997. Det verkar som de flesta av Centerns väljare vill bli av med sin ordförande, Olle Johansson. Men han pumpar upp sig.
Det är omtanken om samarbetet med Socialdemokraterna om kärnkraftsavvecklingen som får Centerledaren Olof Johansson att tveka om han ska avgå som partiledare. Ekot träffade honom när han idag tog första spadtaget för ett nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk utanför Ronneby. Och Olof Johansson tror att Centerns opinionssiffror skulle bli bättre om han avgick.
Det är säkert så.
Du har sagt att det inte bara handlar om din person, ditt personliga avgörande om du ska sitta kvar nu eller inte. Är det inte just det gör? Det handlar om just din person.
Ja, det fokuseras så i den allmänna diskussionen.
Men är det inte bara upp till dig?
Ja, det är klart, men det är inte det jag menar, utan vad jag måste väga in. Det är inte bara en fråga om min egen, om vad jag tycker, min egen syn. Utan det är en fråga om den här rollen jag har i dagens svenska samhälle. Och det är naturligtvis viktigt att få bekräftat att en sån här överenskommelse som den om energin inte på något sätt riskeras.
Du menar att du är så viktig som person för att den ska hålla, att det skulle kunna vara ett skäl att vara kvar?
Jag säger inte det specifikt. Jag bara säger att det är oerhört viktigt att vid ett skifte se till att man har kontinuiteten klar för sig och att det inte fallerar på något håll.
Olof Johansson är rädd för att de låga opinionssiffrorna ska få Centerpartiet att överge samarbetet med den socialdemokratiska regeringen.
Stundens depression på grund av låga opinionssiffror kan leda till att man skuldbelägger samarbetet. Då. Det är jag ju fullt medveten om. Sånt har hänt förr. Man gör en, så att säga, det till en symbol för någonting. Och så vill man ändra av det skälet.
Och det är en av de saker du vill undvika om du väljer att gå?
Ja, för det svenska samhällets skull så är det nödvändigt att behålla ett samarbetsklimat. Och det behöver på intet sätt innebära att man går i armkrok, framförallt inte inför en valrörelse. Jag menar, jag har redan för min del planerat hur det här samarbetet ska tonas ner inför ett val. Det är jag övertygad om att vi är överens om, både Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Många har sagt att det är ett gyllene tillfälle för att avgå just i år. Delar du den uppfattningen?
Ja, det kunde ha varit enkelt, men det blev lite mer komplicerat.
Är det enklare än någonsin?
Nej, det är det inte.
Det hade varit lättare något tidigare år, när då i så fall?
Ja, när vi inte hade haft en samtidig debatt om opinionssiffror som kopplas till ett samarbete som är viktigt för Sverige.
Centerledaren Olof Johansson och reporter här Thomas Ramberg och Anders Jonsson.
Den 5 april 1997. Dystra omständigheter, men optimistisk statsminister. Sverige.
Ja, fler och fler svenskar förlorar sina jobb, men statsminister Göran Persson har inte gett upp hoppet om att arbetslösheten ska kunna halveras före år 2000.
När Göran Persson idag kom till Emmaboda i Småland för att delta i den socialdemokratiska distriktskongressen möttes han av ilskna demonstranter utanför Folkets hus. Men Persson ville inte tala med änkorna utan passerade dem snabbt på väg in till partivännerna. Och trots att arbetslösheten gått upp det senaste året så var statsministerns huvudbudskap till kongressen att målet om en halvering av arbetslösheten till sekelskiftet är inom räckhåll. Men tillade han.
Jag brukar säga att det är i stort sett bara jag själv som tror på att detta är möjligt nu.
Besöket här i Emmaboda ingår i Göran Perssons våroffensiv. På kort tid besöker han 8 distriktskongresser. Syftet är att ingjuta mod i partiarbetarna. Och det kan behövas. För opinionsläget är i botten för Socialdemokraterna och protesterna mot regeringens politik tycks inte avta.
Vi vet ju vad vi har framför oss. Vi vet vad vi har gjort. Vilket enormt ansvar vi har fått taga för Sverige. Ihop med Centerpartiet. Nu har vi vänt utvecklingen ekonomiskt. Nu är det en lättare period framöver. Och jag vet bara att hade vi inte orkat ta de här besluten, ja, då hade det sett ännu värre ut.
Och nu är det dags för en ny fas i regeringens politik som tar sikte på valet 1998. Vårbudgeten läggs fram inom kort och statsministern avslöjade idag att förhandlingarna med Centern i stort sett är klara.
Ja, framförallt innebär det en väldigt lättnad för de som är beroende av vård, skola och omsorg. För det blir nya stora resurser till kommuner och landsting och det tycker vi är viktigt.
Statsministern talar sig också varm för att pensionera äldre så att unga kan få jobb.
Kommunerna, vården, håller på att få en personalsammansättning som är väldigt dominerad av äldre människor. Och de unga kommer inte in. Och det gör ju att vi kommer att få väldigt stora pensionsavgångar framöver. Och om man kan undvika den typen av stora tapp genom att sprida ut det här över tiden, så kan jag se en sån fördel med förslaget.
Men trots statsministerns uttalanden tror inte alla att han ska lyckas halvera arbetslösheten.
Det låter ju lite svårt, men man får ju hoppas i alla fall. Men det är, fabrikerna anställer inte så mycket folk tyvärr numera, utan det är ju, man bygger ut så sätter man in kanske en maskin istället.
Det är lite tveksamt. Får hoppas det inte har gått för långt.
Tror du att det har gått för långt?
Ja. Han kan ju lyckas. Får hoppas på det.
Den 5 april 1997 i Helsingborg, centrum för unga nazister i Nordeuropa.
I Helsingborg hölls i eftermiddags en stor antirasistisk demonstration. 400 demonstranter från Sverige och Danmark krävde bland annat stopp för nazistpropaganda.
Vad ska vi göra?
De säger att Helsingborg har blivit en av Europas viktigaste nazistiska propagandacentraler. Därför har de samlats här, uppemot 400 antirasister, de flesta maskerade.
Tyvärr så är det ju en nödvändighet för många av oss, därför att nazisterna är ett så pass stort personligt fysiskt hot mot de flesta här, därför att en del av oss är organiserade i vänstergrupper och så vidare. Och då är det inte så, det är inte så roligt om man en kväll när man kommer till busshållplatsen får ett järnrör i huvudet för att man har uttryckt sin åsikt och sagt att nazismen är fel.
Men de demonstrerar inte bara mot våldet. De demonstrerar även mot propagandan, nazirocken, där texterna är våldsamma. Judar, färgade och homosexuella ska förgöras i ett blodigt raskrig. 40 poliser övervakar demonstrationen. Risken för motdemonstration ligger i luften. Här finns en nynazistisk grupp i Helsingborg.
Jag vet att man har distribuerat skivor och tidskrifter runt i hela Europa.
Varför tror du de drar sig hit till Helsingborg?
Ja, det är närheten till kontinenten, eftersom den här typen av verksamhet är till exempel förbjuden i Tyskland. Och därför ska man ha ett distributionsnät som ligger nära Tyskland.
Den 5 april 1997, Centralafrika.
Fredssamtalen om Zaire inleddes idag i Pretoria i Sydafrika. För första gången möts rebellerna och regeringen, men ledarna finns inte där och förhoppningarna om en vapenvila är inte stora.
Att de första samtalen mellan Zaires stridande parter skulle leda till någon vapenvila vågar knappt någon tro. FNs representant som leder medlingen i Pretoria tillsammans med Sydafrikas vicepresident Thabo Mbeki har inte uttryckt någon större optimism, men hoppas att de 100 000 huteflyktingar som kommit i kläm i östra Zaire ska kunna hjälpas. Enligt nya uppgifter har rebellerna gått med på att öppna flygplatsen i Kisangani så att biståndsorganisationer kan flyga ut de svaga och sjuka och se till att flyktingarna en gång för alla kan återvända hem till Rwanda. Rebellerna som kontrollerar en fjärdedel av Zaire är de starka. Det är de som har trumfkortet. Folk har fått nog av diktatorn Mobutu Sese Seko. Tar rebellerna ytterligare land, inte minst i områden med diamanter och koppar, förlorar makthavarna i Kinshasa sina viktiga exportinkomster.
Det rapporteras allt mindre om krig och allt mer om rena erövringar, utan att ett enda skott har avlossats i Zaire. Gerillan åker rakt in i städer och hälsar som befriare av invånarna. Steg för steg lägger de allt större områden under sig, nu senast staden Kisenge. Men för den skull är inbördeskriget inte slut. För gerillan återstår det ju att erövra 2/3 av landet. Idag kom alltså ändå ett positivt besked. Gerillan tillåter att en luftbro upprättas för att ända upp till 100 000 rwandiska hutuflyktingar ska kunna återbördas hem. Nu lever de i läger och förhållandena är så usla att omkring 120 människor dör dagligen.
Nu ska alla som klarar resan tas härifrån. Än så länge har FNs flyktingorgan bara 4 små plan tillgängliga. Men de hoppas att kunna få fram fler för att få igång luftbro. Det kan bara bli bättre för de flyktingar som kommer bort härifrån. För värre kan det ju knappast bli.
Den 5 april 1997 i Finland brottas man med alkoholism.
Vidare nu till Finland där den ekonomiska krisen drabbar barnfamiljerna i hög grad. Allt fler barn försöker begå självmord i familjer där arbetslösa och alkoholiserade föräldrar inte längre orkar ta hand om sina barn.
Oskari Naukarinen från Helsingfors är 12 år gammal och ett av de många barn i Finland som lidit av föräldrarnas alkoholproblem.
Otin koulun kautta alla luokkaretkellä, sitten tuli niinku himaan kossupullo pöydällä, mulle, joo, sille, sen mä muistan parhaiten.
Undersökningar visar att var åttonde finländare får sin uppväxt delvis förstörd på grund av att man har föräldrar med alkoholproblem och situationen blir hela tiden värre.
Vanhempien keskinäinen nahistelu liitetään varsin usein lapsen kokemuksissa alkoholiin. Lapsi kokee turvattomuutta ja joutuu pelkäämään omia vanhempiaan.
Den ekonomiska krisen som drabbade Finland i början av 90-talet orsakade en massarbetslöshet som tvingade staten att göra drastiska nedskärningar inom bland annat den sociala sektorn. Och spåren av neddragningarna börjar nu märkas i familjerna. Bara vid ett barnsjukhus i Helsingfors har man noterat att antalet barn som försökt begå självmord fördubblats under det senaste året. För att hjälpa barn som har föräldrar med alkoholproblem har A-kliniken i Finland nu startat en riksomfattande kampanj.
Hej.
Nej, sillä pystyn mitä sanoa vasta. Men jag var huoneeseen, mitä tuommoista se olisi puhut sulla tälle.
Sverige, 6 april 1997. Moderater och socialdemokrater har vitt skilda åsikter om invandringspolitiken.
Moderaterna försöker fiska röster i den flyktingfientliga opinionen. Ja, den salvan avlossar nu statsminister Göran Persson.
Moderaternas förslag till en radikal förändring av den svenska flykting- och invandringspolitiken presenterades i partiets framtidsmanifest. Förslaget är kontroversiellt och möter en hård kritik av statsminister Göran Persson som menar att Moderaternas motiv är att vinna röster i främlingsfientliga väljargrupper.
Ja, jag tror att de har gjort den bedömningen. Man fiskar lite i en flyktingfientlig opinion, jag tycker det är rätt allvarligt.
Sånt där trams. Jag har förstått att Göran Persson anser att det är det vi håller på med. Då har han förmodligen inte läst vad vi har sagt. Och har han läst så har han inte begripit det.
Moderaternas förslag innebär att endast en liten grupp flyktingar, så kallade konventionsflyktingar, ska släppas in i landet. Alla flyktingar som idag får komma hit av humanitära skäl ska i fortsättningen kallas invandrare och de släpps bara in om de har ett jobb här. Men de ska inte få samma sociala förmåner som svenskarna. Bakom Moderaternas förslag finns uppfattningen att många av de flyktingar som kommit hit inte varit riktiga flyktingar utan istället sökt sig till Sverige för att få generösa bidrag.
Jo, men det är ju så att om man kan komma till Sverige och få bidrag först och främst, och att det är det som drar människor till vårt samhälle snarare än att komma till vårt samhälle, arbeta hårt och därmed göra sig en god framtid, då blir Sverige mer en välfärdsbidragsmagnet än den framtidsmagnet som jag tycker att Sverige ska vara. Vi ska vara ett land som människor kommer till, därför att här kan man verkligen göra sig sin egen framtid genom eget hårt arbete.
Om man exempelvis talar om att den som kommer hit ska kunna försörja sig själv, så är det ju faktiskt så att det vet vi alla om, att den människan som flyr eller har den typen av situation inte klarar detta. Och om man då använder sådana motiv, ja, då har man vänt sig till de grupper som ju faktiskt inte vill ta emot människor som är nöd.
Den 7 april 1997, USA och Israel.
Just nu träffas Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs president Bill Clinton i Washington. Mötet är ett försök att få igång fredsprocessen i Mellanöstern igen. Men Bill Clinton var försiktig i sina uttalanden på den presskonferens som hölls för någon timme sedan.
I think the important thing is to create the environment in which the steps can be taken which will make peace possible. And one precondition of that obviously is the absence of terrorism. The other is the presence of a certain confidence that on the part of both sides that peace is possible. And I think that, I will do whatever I think is most appropriate to achieve that. But you all need to let us go to work here and try to get something done.
Bill Clinton tror knappast att dagens samtal ska leda till några dramatiska framsteg i den avsomnade fredsprocessen. Han kommer att kanske visa visst intresse för Netanyahus förslag att Israel och PLO snarast ska inleda intensiva förhandlingar med målet att om ett halvår eller så ha en färdig lösning på alla de svåraste frågorna, inklusive den om Jerusalems status. Men han är tveksam, och det som USA framförallt hoppas på är att det ska gå att locka bort både Arafat och Netanyahu från den andra av konfrontation som nu gör att alla tankar på fred känns avlägsna. Fast än finns inga tecken till mjukare tongångar, i alla fall inte vad gäller Jerusalem.
I know there are attempts to divide the city. It is done sometimes directly, sometimes obliquely, sometimes by challenging our rights to build apartments, for God's sake, in our city. Apartments. But I want to assure you today, we will never allow Jerusalem to be redivided again. Ever, never.
Spekulationerna strax före mötet gick ut på att Clinton ändå kommer att försöka få Israel att vänta med vidare bosättningar mot att Arafat garanterar stopp för terrorattacker. Sen kommer kontakterna att fortsätta, närmast ett möte med en palestinsk delegation senare i veckan. Och som ett par veckor reser utrikesminister Madeleine Albright till Mellanöstern för att ytterligare visa att USA tänker göra allt för att rädda fredsprocessen.
Om indierna i London, England. 7 april 1997 från TV.
Om drygt 3 veckor är det val i Storbritannien. Ett val som på sina håll kan komma att avgöras av etniska minoriteter. Indier till exempel är en viktig målgrupp för politikerna. Många kom till Storbritannien för 20 år sedan då de tvingades lämna Östafrika. På förhållandevis kort tid har indierna fått en stark position i det brittiska samhället.
De är så glada och stolta i hindutemplet i Wembley att de låter oss filma en religiös procession genom de heliga rummen. Och de har anledning att vara stolta. De har byggt det första hindutemplet i Europa i den gamla traditionella indiska stilen. Ett underverk i italiensk marmor. Ett pussel av 26 000 handhuggna stenar ihopfogade utan ett enda armeringsjärn.
I would say it's one of the most beautiful pieces of architecture that one would see in London. Especially since you have an Indian piece of architecture in a predominantly Western world.
This is my home now, temple is. I stay here most of the time, I spend here. I finish here sometimes in the 10 o'clock in the night.
Have you got a feeling that the English are respecting you?
Oh yeah, they are, definitely they are. They all come here visiting and they are respecting us. I think they are proud of this mandir as well.
Hindutemplet med alla de frivilliga är en viktig symbol, själva beviset för att hundratusentals indier som flydde hit på 70-talet nu är accepterade. Och undra på det förresten, på 20 år har de klättrat upp genom samhället. De har lägre arbetslöshet och högre utbildning än andra grupper och känner sig inte plågade av rasism.
Well yes, it was difficult 20 years ago, for example, when there were very few Asian people, but as the years have gone on and Britain has become more multicultural, it's become easier.
So it has changed.
Oh yes, very much so. In 20 years.
Också politikerna kommer till hindutemplet. Indierna har blivit en maktfaktor, särskilt här i Londons förorter. Asiaterna kan avgöra valet i delar av Europas mest multikulturella stad.
Each community has its own needs. Each community must be given due consideration. And of course we share with them in the festivals that they hold. So at Diwali celebrations, then we will be coming up the Ealing Road with the bull, bringing the cattle up and enjoying the Diwali celebrations.
we are a fairly new arrival in this country by comparison to other immigrants from Eastern Europe, for example. And we are quite misunderstood from time to time. We are quite ambitious. We are quite clear in terms of what we want to achieve as an Asian community. And we can be well organized. And at times that can be misunderstood for being too parochial and too selfish. So I think what we want to do is we want to work with politicians, with mainstream groups. We want to make ourselves understood. We want to contribute to the community.
De framgångsrika indiska företagarna finns överallt. Inte bara i livsmedelsbutikerna utan också i elektronik, data, medier. Det indiska storkapitalet brukar stötta de konservativa medan Labour ligger bättre till hos småföretagarna.
Conservative government has never supported small business. They always been, you know, letting them down and down, and all the big supermarkets coming up and up, they're giving them more power to do anything they want.
At the moment big businesses rip small businesses off because they simply say, "Oh no, we don't need to pay you. We're bigger. Take us to court."
Very well.
I'm waiting Tony Blair.
Good, you're waiting for Tony Blair's government. Well, we need a change, yeah?
Tony Blair.
Why?
Because you won't change. Before I used to, you know, prefer conservative. But I think now we want a change.
Men att de röstar Labour just här betyder inte att Labour kan känna sig säkra på invandrarrösterna. I synnerhet bland affärsmännen i hindutemplet är det nog fler som känner sig hemma hos de konservativa.
Den 7 april 1997, Burma.
Burma utsattes igår en general i den styrande militärjuntan för ett bombattentat. Generalen klarade sig men hans dotter dödades. Det är oklart vem som ligger bakom attentatet, men det spända läget i Burma skärps nu ännu mera.
Den styrande militärjuntan vill gärna lansera Burma som ett nytt turistmål. Men så länge tanksen och militärposteringarna dominerar gatubilden här i Rangoon lär det bli svårt. Och den senaste tidens demonstrationer och helgens bombdåd har inte gjort tanksen färre. Till och med framför stadshuset i centrala Rangoon demonstrerar juntan sina maktmedel för befolkningen. Juntan kommer sannolikt att försöka lägga skulden för helgens bombdåd på demokratirörelsen i landet och dess ledare, Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi, trots att hon tar avstånd från våld i sin motståndskamp.
Ja, detta är den politiska oppositionens högkvarter i Rangoon i Burma. Den politiska opposition som regimen här försöker isolera så gott den kan. Men arbetet med att organisera oppositionen fortsätter ändå.
Även de som med fredliga medel protesterar mot militärjuntan i Burma har hamnat i det här fruktade fängelset utanför Rangoon. På senare tid har ändå både munkar och studenter alltså vågat protestera mot juntans brutalitet. En del munkar har arresterats och när det gäller studenterna har man helt enkelt stängt det här universitetet i Rangoon och skickat hem 10 000 studenter. Idag finns bara lärarna kvar. Diktaturen i Burma var redan före helgens bombdåd brutal och skoningslös. Hundratusentals burmeser har redan tvingats fly sitt land undan förtrycket.
April 1997. Israel-Palestina-frågan.
Palestinska ungdomar och israeliska soldater drabbade idag samman i staden Hebron på Västbanken sedan en judisk bosättare skjutit ihjäl en person och skadat tre. En talesman för den israeliska polisen uppger att en judisk bosättare i 20-årsåldern har gripits för dödsskjutningen. Israelisk militär har nu infört utegångsförbud i centrala Hebron.
Gårdagens möte mellan USAs president Clinton och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lämnat efter sig ett stort frågetecken. Men det var inte med svansen mellan benen som Netanyahu lämnade Washington efter sitt möte med Clinton och med världspressen.
Inför Benjamin Netanyahus Washington-resa skrev en kommentator att relationerna mellan Israel och USA nu befinner sig på en så rekordlåg nivå att Netanyahu blir tvungen att visa upp exceptionell tv-talang för att komma därifrån med hedern i behåll. Det var också just vad han gjorde. Netanyahu, som av sina fiender kallats för trollkar, lyckades faktiskt både förstumma och förvåna världspressen. väl medveten om att det finns en latent västerländsk skuldkänsla inför den judiska förintelsen, vände Netanyahu mycket skickligt upp och ner på hela detta koncept. Anledningen till att ni inte ser sanningen, sa han, till att ni tenderar att sympatisera med palestinierna, det är för att ni har skuldkänslor för ert koloniala förflutna.
Because there is there's a post-colonial guilt that affects Western societies. Just about every Western society was at one time a colonial power.
Medan det finns västerländska politiker som tillstår att skuldkänslorna inför förintelsen givit Israel en särskilt gynnad status där västvärlden tolererat och bortförklarat vissa övergrepp, så säger alltså Netanyahu att det är tvärtom. Att det är Israel som missgynnas på grund av västvärldens postkoloniala skuld och att palestinierna skickligt har exploaterat bilden av en stenkastande David mot en Goliat i israelisk krigsmundering. Dessutom, menar Netanyahu, så är inte marken på Har Homa arabisk. Det är judisk mark köpt före andra världskriget.
You have every respect for private property in this country. How can you do this as journalist?
Hur kan ni kalla detta för arabisk mark, frågar Netanyahu den samlade pressen. Återigen har han på ett mycket skickligt sätt blandat ihop juridik, nationell suveränitet och ockupation. Och palestiniernas omedelbara svar på detta är, ja, i så fall så äger vi över 90% av Israel.
Now, if they claim that there were Jewish owners before 48, then this is perfect. I would like to claim all Palestinian land before 48, which means that Israel would have less than 10% of...
Vi kan gärna gå tillbaka till tiden före andra världskriget, säger den palestinska ministern Hanan Ashrawi. Men då kommer hela Israel att ifrågasättas eftersom den marken var palestinsk, privatägd. Cecilia Udén, Kairo.
Sena tv-nyheter den 8 april 1997. Svenska vårbudgeten.
Nyheterna med Elisabeth Frerå Södergren.
Höjda bostadsbidrag, mindre neddragningar i tandvården än det var tänkt och frivillig förtidspension från 60 års ålder. Det är några av förslagen i regeringens budget som offentliggörs i nästa vecka.
Persson lämnade mötet i riksdagsgruppen nu ikväll utan att ha kunnat redovisa ett komplett budgetförslag. Förhandlingarna med Centern är inte avslutade.
Det är inget problem, det är bara det att vi har mer tid på oss än vad man förutsatte när man gick ut och talade om att det var i stort sett klart.
Är ni överens inom gruppen?
Ja, det här var mycket rätt.
Och Centern då, hur långt är de med?
Ja, jag tror att det är klart också.
På ett antal punkter är man också överens. De som drabbats hårdast av de sänkta bostadsbidragen kompenseras med hjälp av 300 nya miljoner. De omstridda nedskärningarna i tandvården genomförs bara till hälften. En ny utredning tillsätts. I kommunerna införs den så kallade Kalmar-modellen. Arbetslösa kommunalare arbetar 90% och får 90% i lön. Tanken är att åstadkomma en bättre barn- och äldreomsorg. Det blir också pengar från A-kassan till andra modeller av samma typ.
Och det som alltid är ett hårt arbete in i sista. Vi ska sätta de sista siffrorna på plats. Vi ska skriva alla delar av den här propositionen. Så nu arbetar vi dag och natt.
Från och med 60 kan man gå i förtidspension med A-kassa både från offentliga och privata jobb. Förutsättningen är att arbetsgivaren anställer en yngre person på det lediga jobbet. Arbetsgivaravgiften kommer att sänkas för småföretagen som redan från årsskiftet har rabatt på 5% på lönesummor upp till 600 000. Från 98 gäller rabatten upp till 8-900 000 i årliga lönekostnader. I praktiken alltså för företag med runt 3 anställda. Det här är ett sätt att underlätta för småföretagen att nyanställa och på så sätt få ner arbetslösheten.
På Sandvik har facket gått med på att de ungdomar som jobbar i sommar får mindre betalt än förra året. Sommarvikarierna får i år 53 kronor i timmen mot 63 kronor i fjol. Facket hoppas att Sandvik ska ta in fler sommarvikarier när lönen sänks. Och metallbasen Göran Jonsson tycker att Sandviksfacket gör rätt.
Tycker de att det är rimligt att utifrån det, de jobb som ska utföras av ungdomarna att,
gott och väl 50 spänn i timmen är en rimlig ersättning, så tycker jag att då har de fritt fram att teckna den överenskommelsen. Det ger vår avtal möjlighet att göra.
Regeringen vill satsa mer än 10 miljarder på nya jobb. Finansminister Erik Åsbrink tror nämligen att överskottet i nästa års budget kan bli upp till 12 miljarder kronor. Enligt vad Ekot erfar så var entusiasmen stor i den socialdemokratiska riksdagsgruppen när Åsbrink igår kväll berättade om förslagen i den kommande vårbudgeten.
För första gången på flera år snackar vi om satsningar. Det är sånt som socialdemokrater gillar. Det var nästan som om Åsbrink höll första majtal.
Det berättar två socialdemokratiska riksdagsledamöter för Ekot efter att finansminister Erik Åsbrink igår kväll talat om vad som kommer i den vårbudget som av regeringen och Centerpartiet beskrivits som helt inriktad på att bekämpa arbetslösheten.
Bland annat begär regeringen en fullmakt av riksdagen. Ett slags undantagstillstånd som innebär att regeringen får rätt att experimentera med olika sätt att använda pengarna inom arbetsmarknadsområdet utan att först behöva tillstånd från riksdagen.
Det handlar framförallt om att införa den så kallade Kalmarmodellen över hela landet. Det ska gälla redan från 1 juli i år är det tänkt. Modellen betyder att arbetslösa får jobb i vården till 90% av lönen. Det kan också gälla att korta arbetstiden med hjälp av A-kassepengar, en modell som prövats i Växjö.
Av de drygt 10 miljarderna ska merparten gå till kommuner och landsting och de ska själva få avgöra hur pengarna kommer till bäst användning.
Regeringen föreslår också att äldre ska kunna förtidspensioneras om det leder till att en yngre person kan anställas istället. Det gäller både i den offentliga och den privata sektorn. Även äldre arbetslösa som anses chanslösa på dagens arbetsmarknad ska kunna pensioneras i förtid.
Erik Åsbrink talar inför gruppen om en utbildningsrevolution. Regeringen föreslår 15 000 nya högskoleplatser de närmaste åren och ett lärlingssystem införts. En satsning på utbildning av kvalificerade yrkesarbetare kommer också i vårbudgeten.
Flera trafiksatsningar kommer att startas tidigare. Det ska ge fler byggjobb är det tänkt. Särskilt nämnde finansministern bygget av Botniabanan, järnvägen längs Norrlandskusten. Citytunneln i Malmö ska också börja byggas så snabbt som möjligt. Dessutom ska staten låna ut pengar till Stockholm så att det så kallade Ines-paketet kan påbörjas tidigare.
Regeringen tvingas också backa på flera punkter. Det gäller bland annat tandvårdsförsäkringen där besparingen inte blir så stor som planerats tidigare.
Det gäller också ersättningen för assistenter till handikappade där en del av kostnaderna nu läggs över på kommunerna. Också kritiken mot bostadsbidragen har gett resultat. Nu ger regeringen tillbaka 300 miljoner på den tidigare hårda besparingen.
Småföretagen får ytterligare lättnader. Bland annat diskuteras ett högkostnadsskydd för sjuklönerna. Och Centern och regeringen är överens om att småföretagen ska få ytterligare skattelättnader. Idag har de lägre arbetsgivaravgift på en lönesumma upp till 600 000 kronor. Nu blir gränsen 800 000 istället.
Göran Persson och Centerledaren Olof Johansson också kom överens om att produktionsskatten på el ska sänkas. Detta för att den elintensiva industrin inte ska påverkas av kärnkraftsavvecklingen.
Reporter Thomas Ramberg och Anders Jonsson.
Ja, i vårbudgeten väntas ju alltså även förslag som ska göra det lättare att starta och driva företag. Allt för att skapa flera jobb. Och hur det kan vara för en småföretagare i Sverige idag, det får vi veta när vi träffar Claes Erlandsson som i Jönköping bland annat driver ett eget café sedan 2 år.
Kaffe, 12 kronor.
Det var väl känslan att vara liksom att få styra själv och sådär. Att inte behöva någon annan som sa till vad jag skulle göra. Och det är det.
Sen är det ju en kreativ bransch, hur som helst. Det finns mycket att göra. Och liksom, arbetet skiftar från dag till dag.
Claes Erlandsson är 27 år. För 2 år sedan gick han utan fast arbete och jobbade extra i en videobutik. Idag är han egen företagare. I centrala Jönköping i Småland driver han ett café kombinerat med lunchrestaurang. Och dessutom, lite utanför stan, 2 stycken videouthyrningsbutiker i samma kedja där han tidigare extra jobbade. 6 ungdomar arbetar heltid hos Claes. Claes företagarkarriär startade när han antogs till en 10 veckor lång AMS-kurs i nyföretagande. Och samtidigt beviljades starta eget bidrag i ett halvt år. Ska man skapa jobb genom nya företag, ja då är det nybörjarkurser och utökade bidrag regeringen bör satsa på, tror Claes.
Vissa andra branscher kanske var det ännu tuffare det första året. Så att jag tror att det vore en jäkla kick för många om de kunde förlänga det till ett år. Alltså 12 månader att behålla sin A-kassa i 12 månader. Det tror jag hade gjort att många hade liksom mer vågat. Istället för att när de märker efter 5,5 månader att det kanske bär men det är inte säkert. Då går de tillbaka och tar hellre A-kassa för att det är en trygghet.
Klas skulle behöva mer personal. Sänkta arbetsgivaravgifter som diskuteras inför regeringens vårproposition skulle locka att utöka, säger Klas, men idag tar det emot. Vill man att fler ska starta företag så borde avgifterna sänkas, åtminstone i uppstartningsskedet, säger han. Andra hinder som överraskar en ny företagare är byråkratin.
Ja, Sveriges byråkrati är ju fantastiskt när det gäller regler och blanketter och ansökningar om vart och vart annat. Ska jag ändra markis eller vad som helst på min uteservering så måste det vara en blankett och en viss tid innan det ska dra igång, och det är polisen och länsstyrelsen som ska vara involverade i besluten. Det är väl riktigt kanske att så det inte är varannan fasad är rosa och det är liksom blinkande lampor som Las Vegas utanför, men det är väl riktigt, men det kanske är något ibland för mycket att man inte får välja sitt tyck och smak jämt då, va?
Claes Erlandsson, egenföretagare i Jönköping, hörde vi där. Och reporter var Johan Wangström.
Regeringens och Centerns förslag om förtidspensioneringar för att ge plats åt yngre och arbetslösa kritiseras av den förre finansministern Kjell-Olof Feldt. I Finanstidningen säger Feldt, som numera är ordförande i Riksbanksfullmäktige, att regeringen borde ägna mer kraft åt att sysselsätta människor istället för att slussa ut dem från arbetsmarknaden. Kjell-Olof Feldts recept för att öka sysselsättningen har två delar: medlemskap i den europeiska valutaunionen EMU och bättre förutsättningar för nyföretagande.
Den 9 april 1997. Rapport från Zaire.
Utrikes i morgonekot. Zaires president Mobutu utlyste igår kväll undantagstillstånd i hela landet. Det beslutet hejdar knappast rebellernas framryckning, utan det är snarare ett försök att stoppa politiska demonstrationer i huvudstaden Kinshasa och att förhindra att den nyutnämnde premiärministern tillträder sin post idag.
Trots det förklarade nödläget och undantagstillståndet i Zaire så planerar den nyutnämnde premiärministern Etienne Tshisekedi att i spetsen för tusentals anhängare marschera till residenset i Kinshasa och där officiellt installera sig och ta över efter sin föregångare. Anhängarna har uppmanats att ockupera både gator och officiella byggnader och hindra att parlamentet kan sammanträda. Undantagstillståndet är ett desperat försök att stoppa både politiska protestaktioner och avsätta den nyutnämnde premiärministern. Men det för också huvudstaden till randen av ett totalt kaos. Tshisekedi har på mindre än en vecka hunnit göra sig ovän med de flesta ledande politiker och tummar hårt på sin grundmurade popularitet. Ett av de första besluten han fattade var att avskaffa parlamentet, där alla beslut måste underställas president Mobutu. Utse en regering utan Mobutu-anhängare, erbjuda 6 ministerposter till rebellerna och dessutom förklara den senaste grundlagen som olaglig. Det är denna kaotiska situation som råder inom den politiska makten i Zaire. Med 2 premiärministrar, 2 grundlagar, ett parlament som hindras hålla möten, en sjuk president som har hela makten och ett inbördeskrig där rebeller nu har kontroll över halva landet och hela den ekonomiska makten. Under 2 dagar har anhängare till Tshisekedi hindrat parlamentet att sammanträda för att avsätta den nyutnämnde premiärministern. Genom att misshandla alla som liknar en parlamentsledamot, bränna bilar och blockera gatorna. Och trots brutala attacker från polisen med pansarbilar, batonger och tårgas så har demonstranterna lyckats hålla parlamentet stängt. Och idag väntas själva urladdningen i den politiska striden i Kinshasa. Men frågan är vilken makt det strids om. Rebellledaren Laurent Kabila kan lugnt åse det som händer i huvudstaden. Och även han uppmanar Tshisekedi att avgå. Kinshasa är vårt nästa mål, då finns det inte plats för någon med Mobutu-samröre. Och ingen tvivlar längre på Kabilas förutsägelser. Fredssamtalen i Sydafrika ajournerades igår efter 4 dagar. Och lite diplomatiskt ansträngt förklaras de ha skett i god och konstruktiv anda. I ett gemensamt uttalande sades det att i princip kan både regering och rebeller tänka sig en vapenvila och i princip en fredsförhandling och att det behövs demokratiska förändringar, säger. Men ingenting om när eller hur eller under vilka villkor. Vincent Albeck, Kapstaden.
April 1997 inför svenska vårbudgeten.
Det finns helt enkelt inte så många över 60 på arbetsmarknaden i de grupper som kan bli aktuella.
Äldre ska erbjudas förtidspensionering för att ge plats åt unga arbetslösa. Det är alltså ett av regeringens väntade förslag i vårbudgeten. Men frågan är, hur många finns det i den aktuella gruppen mellan 60 och 64 år som kan komma i fråga? 25% i åldersgruppen är arbetsoförmögna av olika anledningar. 14% är till exempel förtidspensionerade. Vidare har 14% av 60-64-åringarna någon annan form av pension. Det kan till exempel vara avtalspension eller att de tagit ut sin ålderspension i förtid. Övriga, till exempel hemmafruar och studerande, utgör 6%. Och totalt är det 45%, alltså nästan halva gruppen 60-64-åringar som står utanför arbetsmarknaden redan idag. Men på järnverket i Hagfors i Värmland välkomnar man förslaget att äldre ska ge plats åt yngre arbetslösa.
Ska vi behålla ungdomarna här så måste vi göra det här. Helt klart.
800 av drygt 2000 metallare i Hagfors-Munkforsområdet har hittills skrivit på ett upprop för frivillig förtidspension för att lämna plats åt yngre.